Lördag av Ian McEwan i översättning av Maria Ekman. Några timmar före gryningen vaknar en neurokirurg, Henry Perrone, och märker att han redan är i rörelse. Sitter upp och viker undan sängkläderna och därefter ställer sig upp. Det står inte klart för honom exakt när han blev medveten, och det tycks inte heller relevant. Aldrig förr har han gjort något liknande. Men han blir inte skrämd eller ens milt förvånad, för rörelsen är behaglig och lustfylld för lemmarna, och ryggen och benen känns ovanligt starka. Han står där naken bredvid sängen, han sover alltid naken, och känner sin fulla längd, medveten om sin hustrus tålmodiga andning och den vintriga sovrumsluften. Också det är en lustfylld känsla. Klockan bredvid sängen visar på 4:20. Han har ingen aning om vad han gör upp ur sängen. Han behöver inte förrätta sina behov, och inte heller är han oroad av en dröm eller något element i den föregående dagen, eller ens av tillståndet i världen. Där han står i mörkret är det som om han materialiserats ur ingenting, fullt utvecklad, obunden. Trots den sena timmen och sina ansträngningar nyligen känner han sig inte trött, och inte heller plågas hans samvete av något fall han nyligen haft. I själva verket är han vaken och tom i huvudet och oförklarligt upprymd. Utan att ha fattat något beslut, utan någon som helst motivering, börjar han röra sig mot det närmaste av de tre sovrumsfönstren och upplever en sådan känsla av välbefinnande och lätthet i steget, att han genast misstänker att han drömmer eller går i sömnen. I så fall kommer han att bli besviken. Drömmar intresserar honom inte. Att detta skulle vara verklighet är en mer givande möjlighet. Och han är helt och hållet sig själv, det är han säker på. Och han vet att sömnen ligger bakom honom. Att känna skillnaden mellan den och vakenheten, att känna gränserna, är det sunda omdömets själva kärna. Sovrummet är stort och luftigt. Medan han glider genom det med nästan komisk lätthet känner han ett ögonblicks sorg inför utsikten att upplevelsen ska ta slut. Men strax är den tanken borta. Han är vid det mellersta fönstret. Öppnar de höga vikjalusierna av trä mycket försiktigt för att inte väcka Rosalind. Här vid är han både självisk och omtänksam. Han vill inte bli utfrågad om vad han håller på med. Vilket svar skulle han kunna ge? Och varför avstå från detta ögonblick för att fundera ut ett svar? Han öppnar den andra jalusin och fäller in den mot gångjärnssidan och skjuter tyst upp fönstret. Det är många decimeter högre än han själv, men det glider med lätthet uppåt, upphissat av den dolda motvikten av bly. Huden känns stramare när februariluften väller in omkring honom, men han besväras inte av kylan. Från andra våningen vänder han ansiktet mot natten, staden i dess isiga vita ljus, de skelettartade träden på torget och 10 meter ned det svarta pilspetsprydda järnstaketet, likt en rad med spjut. Det är en eller ett par minusgrader och luften är klar. Gatlyktans skarpa ljus har inte helt utplånat alla stjärnor. Ovanför den nyklassicistiska fasaden på andra sidan torget svävar återstoderna av stjärnbilder på söderhimlen. Just den fasaden är en rekonstruktion, en pastisch. Krigstidens Fitzrovia utsattes för några träffar av Luftwaffe, och alldeles bakom den finns Post Office Tower, om dagen kommunalt och schabbigt, men om natten, delvis skymt och i hygglig belysning. Ett tappert minnesmärke över mer optimistiska dagar. Och nu, vad för slags dagar är detta? Förvirrad och räddhågade, tänker han oftast när han ger sig tid att fundera på saken under veckans bestyr. Men det känner han inte nu. Han lutar sig framåt, pressar ned kroppstyngden mot handflatorna och fönsterbredan och jublar över scenens tomhet och tydlighet. Hans synförmåga, alltid god, tycks ha skärpts. Han ser trottoarstenens glimmer blänka på det numera bilfria torget. Duvspillning som genom avståndet och kylan har hårdnat till någonting närmast vackert, likt gles snö.